Välkommen till Tyresö-radion 91,4 MHz. Eller om du lyssnar analogt, det är om du lyssnar analogt. Men om du lyssnar digitalt så kan du ju då få in oss på www.tyresoradion.se. Vi har en alldeles ny hemsida och det går också att koppla in olika poddar direkt i sin telefon om man vill det. Jag som pratar heter Lena Hjelmerus och är en av radiomakarna här. Och jag har länge haft en tanke om att jag ska göra ett program om mina bilar. Lite liknande det som en annan radiomakare, Jerker, har också publicerat. Och anledningen är att det här med gamla bilar, det är ett intresse. Jag sitter hemma hos min bror Per. Nu får du säga hej Per.
Ja, hej hej.
Han heter Per Öjen. Och han bor i Norberg och jag är och hälsar på honom för att han fyller år. Så det är grattis lite i efterskott också. Fyller faktiskt 80 år. Och då börjar man ju prata barndomsminnen. Och nu måste vi börja med att prata lite grann om vår far. Per, vad hette vår far?
Han hette Josef och han var norrman och skulle ha varit norrman än idag om inte svenska myndigheterna hade något som hette Naptura-stipendium. Jag hade en äldre syster som skulle få Naptura-stipendium, men då fick föräldrarna lov att vara svenskar. Och det där det tyckte inte min far om, men ja... Det var ju mycket pengar då. Ja. Så han blev försvenskad.
Ja, fast mitt allra första pass, det var faktiskt, var jag inskriven i ett norskt pass. Sen så, i och med att vår far blev svensk medborgare, så fick vi också då svenska pass. Men jag brukar räkna mig som halvnorsk i alla fall ibland.
Ja, den här norska delen, den är... Det är rätt betydelsefull när man ser tillbaka. Det, ja, på något sätt så är normen, de är lite speciella.
Ja, det kan vi lugnt säga. Och vår pappa, han föddes 1918. Och då var det så att hans far, vår farfar, han dog på hösten 1917 när vår farmor då var höggravid med honom. Och han dog i spanska sjukan som då härjade i den, på den här lilla orten. Och var kommer vår släkt ifrån för ort?
Orten heter Tolga och ligger strax söder om Röros för er som kanske har varit uppe i de trakterna. Den ligger in till den här älven Glomma. Och det är en gammal ort. Redan Karl den 12:e Strabante passerade igenom orten.
Ja, och det här är ju då fjällbygd. Det är ganska högt upp. Man kan väl jämföra lite med Grövelsjön på, som ju ligger på andra sidan Kölen. Men det är lite vildare på den norska sidan, kan vi lugnt säga. Och framförallt var ju det då på början, ja, när vår far föddes 1918. Hans mamma, vår farmor, hon var lärare. Och... alltså ensamstående, men hade hjälp av släkten. Att, så vår far, han fick gå runt lite grann och hjälpa till i olika sammanhang. Sen så gick ju åren och när han började närma sig 15-16 års ålder, då skulle han ju gå i skola. Och det fanns ju då ingen fortsättningsskola på den här orten. Så då bestämdes det att han skulle skickas ner till Oslo tillsammans med andra jämnåriga som också skulle då studera i Oslo. Och då blev de inkvarterade i ett inackorderingsrum, en så kallad hybel. Ja, hur gick det där, Per?
Ja, jag vet inte så mycket, men ja, det, han var i alla fall med och lyssnade på någon som heter Quisling. Quisling, det var en märklig man det. Han trollband ju ungdomen och han rekryterar ju rätt så mycket folk som sen hamnar på östfronten. Min far, han kom rätt lindrigt undan. Han gjorde ju militärtjänst i Trondheim på en sommar, 2 veckor.
Ja, och han sa alltid efteråt att Quislings tal, det var det värsta han hade hört. Vi ska väl försöka placera vår far på rätt sida i den här konflikten som var. Men vår far, han blev mobbad nere i Oslo på den här inackorderingsrummet, och redan efter en kvarts halvtermin någonting så åkte han hem igen till den här lilla fjällbyn. Och hans mamma var ju då ganska förstående, för han fick ett sabbatsår. Och det året tillbringade han med att åka skidor i fjällen, och det finns många historier vad han höll på med då. Men så småningom så började han också att arbeta, och det här var då ungefär 1933-34 när man började elektrifiera. Och han fick jobb som elektriker. Och du har ju ett barnbarn som elektriker. Vad tycker han om gamla farfars installationer?
Ja, jo, det var ju grundläggande samma som idag. Barnbarnet till oss, han är ju lite mer avancerad elektriker. Det här som min far sysslar med, det var ju det grundläggande. Man drog fram ström. Än idag så skiljer sig Norge och Sverige lite åt. I Sverige så kan man ju köpa elmaterial lite hejvilt och koppla själv. Och så heter det, ja, du begriper det här. I Norge är det lite grann annorlunda. Norrmännen, de, ja, elektriska jobb ska göra som elektriker. Ja.
Ja, och det fanns det ju då som sagt inte så många, för det här var ju ett alldeles nytt yrke. Och då fanns ju heller inga transporter då på 1934, utan det företag som satte upp de här elledningarna i den här lilla byn, de hade en liten lastbil. Och då skulle ju den här ellärlingen, han skulle ju då köra den här lastbilen. Men vår pappa hade ju inget körkort.
Nej, han hade ju inget körkort. Och ja, det var så väl inte bättre än att han skulle köra upp. Och ja, det var ju som för min svärfar på Kerstins sida. Hennes far var väl i samma situation. Och han fick sitta på en köksstol och visa uppkörningsmannen hur man gjorde. Min far, han var väl nästan något liknande. Att han, ja, det var lite teoretiskt hur man framförde ett fordon. Dock fick han sitt körkort.
Ja, fast han körde med uppsyningsmannen från Tolga ner till Tynset. Och där var det backar. Och då körde han av vägen och in i ett staket.
Ja, det sägs det.
Det här har han berättat för mig, och han har försökt visa mig också var det där staketet fanns någonstans. Och då fick han körkortet, men han fick lova att reparera staketet. Ja, där någonstans så börjar alltså vår fars bilintresse. Men nu blev det ju krig, och vår far, han hamnade i Sverige. Han kom så småningom till Oslo och utbildade sig på teknisk skola. Och så när han blev färdig examinerad på vårkanten 39, så rekryterade man norska tekniker till ASEA i Västerås, som byggdes upp. Och vår far skulle egentligen till Nya Zeeland, det var nog planen. Men han tyckte han kunde väl ta vägen över Västerås innan. Och då kommer han till Västerås den 30 augusti 1939. Och när han vaknar på morgonen den 1 september, då är det krig i världen. Så då, Per, då blev han kvar i Västerås.
Ja, då blev han inkallad till knivkursen som hölls i, jag tror att det var Strängnäs de var på. Och knivkursen, ja, då var det ju så att man kunde ju inte betala ut pengar, utan det heter vaccination. Så att ersättningen för hans 2 veckors utbildning. Det var vaccinationsersättning. Tyska legationen var ju rätt aktiv i Sverige. Och ja, de bevakar ju sådana här utgiftsposter.
Så att alltså även ändå en arbetskraftsinvandrare från Norge blev synad och granskad av nazisterna som var på framväg. Och det var ju starkt nazistiskt i många delar även i Sverige. Även innan då man hade gått in i Norge. Han gjorde en resa tillbaka till Norge i februari 40 innan Norge blev ockuperat.
Det var finska frivilliga med, och det var ju folk som hade stridit. De här finska frivilliga som var med på tåget in i Norge, de hade en liten att berätta om. Sen 1940, ja, då hade han precis hunnit tillbaka till Sverige. Och då vet ni vi alla vad som hände då det, Tyskland gick in. Svenska myndigheterna, de låg lågt. Och norska myndigheterna, vi hade ju klarat oss neutrala förut. Så de försökte också ligga lågt. Sen blev det ju några incidenter. Det är ju så att om ni träffar på någonting som heter Jössingfjord, så kommer man fram till att det var ju engelsk jagare som hade injagade i en trång fjord. Och de hade ju krigsfångar ombord, och det här med Jössingfjord levde kvar.
Ja, en Jössing blev ju namnet för en förrädare också. Det här, vår far han gjorde en tur på sommaren när då 1940 när Norge hade blivit ockuperat. Och då cyklade han upp från Västerås till Idre och Städjan. Han var uppe på Städjans topp och tittade över gränsen in till sitt hemland. Sen så småningom så engagerade han sig i motståndsrörelsen på sitt sätt. Men det är en lite annan historia. Vi kan väl säga att hans mamma och stora syster som fanns kvar i Norge. Hans mamma var då en lärare som hade en annan syn på saker och ting. Men hon var gammal. Det började med att hon direkt sa upp sig. Hon ville inte jobba åt tyskarna. Hon avslutade sin lärargärning. Och sen hade hon lite utrustning hemma. Eller hur, Per?
Ja. Jo, det var så att de fick lov att lämna in alla radioapparater. Men man behövde en radio. Och man behövde ju inte lämna in alla radioapparaterna. Man kunde ju behålla den där gamla radioapparaten. Så det gjorde hon. Det var bara det att tyska soldater som patrullerade genom samhället, de tyckte att den där långa antennen, den störde dem. Så hon fick besök av en tysk patrull. Och de tyckte, du ska väl inte ha, du som bor ensam så här, ska väl inte ha en antenn? Nej, men det får ni väl ta bort dem. Ja. Så att det var för jobbigt att tänka sig så. Så de tyskarna gick vidare.
Ja, och den radion hade hon alltså gömd uppe på vinden. Och på det sättet så kunde hon i all hemlighet, gammal som hon var, ändå få in meddelanden. Och sen hade hon en väldigt speciell teknik. Hon gick, dels var hon en människa som var aktad för hon hjälpte till att svepa döda. Och dels var hon aktad som att hon var en gammal lärare. Och sen delade hon ut ett slags kyrkonyhetsbrev. Eller vad ska jag, något liknande. Ett officiellt brev. Så hon hade ärende att besöka olika människor som hon visste att hon kunde lita på. Men här var det ju väldigt mycket den här orten, Tolga, den blev ett väldigt starkt nazistfäste och den användes av tyskarna som propaganda. Och det fanns många på orten som trodde på tyskarna. grannsamhället som ligger mellan Tolga och Röros, där var det strider, ordentliga strider. Och det här var oroliga tider. Och det, nu när vi lever i en annan orolig tid, så kan man tänka på liksom vad människor tar för risker och vad de som försöker. Och det gör alltså även i det här fallet då gamla människor. Men vår far, han blev kvar i Sverige ända tills det blev krigsslut. Och direkt sommaren 1945, då har han lyckats få tag på en bil. Per, vad är det för bil?
Jo, ja, nu kommer vi in på en bilsida. Så är det ju så att första bilen, det var en Opel. Där var det ju lite kinkigt med bensinen. Så gamla ägaren låg kvar. Så man kunde inte friköpa bilen riktigt, utan man fick väl köpa bilen till hälften. Och sen bara för att kunna få tag i med bensindropparna.
Och det var ju gengasdrift under, och det var ju också, de hade ju inte däck heller till börja med till bilarna. Så det där att äga en bil 1940, det i Sverige, det var, ja, det var inte alldeles enkelt. Men vår far, han ville ju så väldigt gärna ha en bil. Och vart går då första resan?
Jo, det blev ju väl en Norge-resa där i första.
Ja, han måste ju upp och se hur hans gamla mamma hade det. Och hälsa på sin stora syster.
Och stora systern där, hon hade nog lite spännande tillvaro, för att hon hade vaccination utav mindre barn. Och hon hade tillstånd att röra sig vid gränsen. Och det måste ha varit rätt unikt på den tiden. Men det gick bra allting. Och ja, den här första bilen, den här Opeln, den fick nog slita rätt mycket. Sen...
Ja, jag minns ju inte Opeln överhuvudtaget, för jag är född 49. Och 49, då hade man för länge sedan övergett Opeln. Men du minns när den, du minns Opeln?
Jag minns inte Opeln, men jag minns köpet av Fiat. Och det var en märklig affär. Den gick på 4000 kronor. Den köptes av prästen i Lillhärad. Han hade på något sätt drygat ut sina inkomster med att sälja bilar. Och den bilen kom över till familjen.
Ja, och den bilen, den är ju mitt första bilminne, och den hette ju då Fia. Det var en Fiat och den hette Fian. Och på den här tiden så, bilar var ju så personliga, så de fick liksom namn och de blev familjemedlemmar. Och för mig är Fian, det är den finaste bilen, mest speciella bilen. Ja, den är, jag minns hur man visade upp den för sina lekkamrater. Och framförallt så vill jag visa upp hur min pappa kunde starta den med en spik. Annars så skulle man veva igång Fian. Men pappa kunde stoppa in en spik i tändningslåset och få den att starta. Det säger ju en del om vår far också.
Den där Fiaten...
Vad är det för modell?
Den var ju lite större än de här. Det var inte den här lilla Fiat Topolino, utan det här var den här lite större, som sen tillverkades under namnet Zinca. Och Fiat 508C var väl den korrekta beteckningen på henne. Den gjordes i rätt många exemplar i fabrik i Italien.
Vi har en del vackra bilder som vi kommer att illustrera det här programmet med på Fian. Vi var ju då två vuxna och tre barn. Och eftersom jag var minst så fick jag ofta sitta i mammas knä i framsätet. Sen när jag blev lite större, då upplevde jag Fian som väldigt trång. Men det berodde ju på att mina stora syskon hade vuxit då, så att det vart trångt i baksätet. Men den hade egentligen inget bagageutrymme, utan vi hade all packning på taket. Hur fick vi upp all packning på taket, Per?
Ja, men det fanns i karossen insvetsade muttrar. Så att man hade ett speciellt lite större takräcke. Och ja, det var ni som kanske är lite mer bevandrade i bilmodeller kommer kanske ihåg de här bilarna. Den var genom sin konstruktion så var en bra laståsna. Och sen hade den ingen mittstolpe inuti, utan bakdörrarna gick åt fel håll. Och det gjorde att den var mycket praktisk att lasta i.
Ja, och sen hade pappa kommit över gamla fallskärmssäckar i någon slags flygmaterial.
Ja, det var ju något sur plus det här. Det var alltså, jag kommer så väl ihåg med säckarna. De var tygbelagda på utsidan och sen var det någon gummimassa på insidan. Så de var lite vattentäta. Det var en hel del sådär surplusmaterial som kom över. Jag hade en kusin som hade en overall. En sån här riktig flygoverall. Men han hade ju den när han körde motorcykel. Ja.
Ja, och den här bilen då, den minns ju jag. Men den allra första lite längre resan med den där bilen, den fick inte jag följa med på. För det ansågs att jag var för liten och klen för att klara en sån lång resa. Och då körde man från Västerås ända upp till Bodö. Och det gjorde man därför att under kriget så hade man haft en familj uppe i Bodö som man hade hjälpt med nödpaket under hela kriget. Det skickades alltså paket från Sverige till Norge med mat och sådana saker. Och familjen Öjen ville ju då naturligtvis besöka den här familjen som man hade haft så tät kontakt med under hela kriget.
Ja, det var ju konfirmationer där uppe. Och det var ju Bodö, alltså blev ju en ort som, ja, den klarade sig från nedbränning, men det var rätt så mycket tysk aktivitet där. Bland annat så fanns det ju rätt mycket fartyg som hade legat och rostat till sig.
Ja, du måste ju minnas den där Bodöresan. Jag var 4, så du var väl 7 då. Så att den resan har ju du starka minnen av.
Ja, speciellt de där rostiga båtarna. Jag liksom, jaha, har de legat på undervatten de här båtarna? Och, ja, det var mycket tankar i ditt sjuåringshuvud. Mm.
Och sen så första gången som jag fick följa med på en lång resa med Fian. Den resan gick naturligtvis då till farmor upp i den här fjällbyn i Tolga. Och det måste ha varit året efter, för då var jag 6. Kan det ha varit 55 då?
Ja, det borde ha varit ungefär 54. Jag undrar om det var 54. Den resan gick ju över till, ja, min mor var så resugen. Och hon skulle över till Ålesund.
Ja, först så skulle vi ha med oss din tama dansmus. Du hade en liten vit mus som bodde i en kakburk. Och den kunde vi ju inte lämna hemma. Så den skulle med på resan och den fick då bo hos vår farmor i Tolga. Medan vi fortsatte till Ålesund. Och farmor, hon släppte ut den där musen. Hon tyckte att det var synd att den skulle sitta i sin bur. Så hon släppte ut den ett par gånger om dagen och så fick den motionera i köket. Och det tror jag beredde henne en stor glädje med denna lilla vita mus som sprang omkring där. Men Per, den här resan till Ålesund, den kommer du och jag aldrig någonsin att glömma.
Det har vi nog mycket minnen av. Det finns ju två vägar när man är i närheten av Ålesund. Och det ena vägen, det är Trollstigen. Och sen kan man åka runt berget också. Men det skulle ju köras Trollstigen naturligtvis.
Vi ska tala om vad Trollstigen är. Trollstigen är en sån här zigzagväg upp för en brant bergvägg som hör till ett fjällmassiv. Och det är de här trakterna nu, de också brukar hoppa fallskärm och slå ihjäl sig och sådär. Det är alltså ingen, det är en ordentligt norsk svår väg, får vi väl ändå säga. Jag vet inte om det är, hur många kurvor det är, om det är 10 eller någonting sånt där när man ska upp. Och vad hände då?
Jo, bilen den gick ju sönder i en av de sista slingorna. Ja, norrmän så där sinsemellan är ju lite hjälpsamma, så det var en lastbil som krokade i och drog Fian upp till toppen. Och där på toppen där gjordes det väl en snabb undersökning av vad det kunde vara för fel. Och ja. Sen rullade min far, han konstaterade så snart att det var någonting med kopplingen där. Ja. Så han var under och skruva.
Ja Per, nu är vi på toppen på trolltinderna där och så ska vi ner på andra sidan med en trasig bil. Hur kommer vi ner?
Jo, man rullar och ja, på något sätt så kom vi ner och det måste ha varit mycket spännande körning ner för min far. Det var ju visserligen hydraulbromsar på bilen, men ja, det, ja. Sen på båten kommer jag ihåg den som färjan där, så hörde min far sig för, vad kan jag få laga bilen? Och så, äkta norrmän hjälper ju varandra. Ja då. Jo, det gick nog bra att komma in i en liten ort som heter Sjöholte. Jag har under senare år tittat lite vad jag är för ort och jag har till och med passerat där. Det är en liten ort som ligger intill fjordvattnet och där hade de en bussverkstad. Och ja, norrmän hjälper varandra så där, ja. Så att ja, reservdelar det går lätt att få tag i, det skickas runt. Så bilen den blev laga bland, ja, min far var med och skruva för fullt där. Och sen,
ja, sen
han, jag tror han hade nog mest roligt för han fick ju vara med ut och fiska på fjorden. Ja.
Ja, och jag fick två lekkamrater därför att vi fick tälta på gården till en textilfabrik. Och där fanns det några barn som tyckte det var jätteroligt att det kom då en sexåring från Sverige. Så jag fick två vänner där. Men just det här när vi skulle över på båten, det var ju kopplingen. Så att det gick ju inte att manövrera växellåda och sånt på vår trasiga bil. Så att när vi rullade ner så fick vi rulla rakt in på färjan utan att stanna. Och det minns jag hur det var uppgjort på något vis att vi bara skulle rulla in på färjan. Och hur vi kom av färjan, det har jag inget minne av. Men ni förstår vilket äventyr det här var. Sen när bilen var lagad, då skulle vi ju då naturligtvis tillbaka till Tolga. Och den resan gick väl utan större mankeman, eller hur?
Ja, det vet jag inte, men det blev en nattkörning. Min mor var mycket förgrymmad över. Hon hade ju sett fram emot att få kanske tillbringa dagarna på lite annorlunda sätt än att sitta och vänta på gubben skulle bli färdig med bilen. Jaha, så jag kommer ihåg att mitt i natten så blev det en tvärbromsning. Då var det ju hästar mitt på vägen. Man gjorde så på den tiden, kanske man gör än idag, att man sätter på fotjärn på hästarna som inte kunde röra sig så långa sträckor. Sen stod de där och stampade mitt på en grusväg och ja, min far kom väl knallande. Den där Fiaten gick väl bäst på en 60-70 och det blev en tvärbroms och ja, det gick bra.
Ja, jag minns de där hästarna också. Det var en rätt skräckinjagande upplevelse. Och jag minns vad mamma var besviken över att hon aldrig kom till Ålesund. För det gjorde vi ju inte, utan vi kom så att säga trollstigen och tillbaka. Men väl hemma på Tolga så tog farmor emot oss och firade födelsedag med min stora syster och mig. Och för vi fyllde nästan precis dagarna och där finns det kort ifrån. Och Per fick åter leka med sin vita dansmus. Och så småningom så åkte vi hem igen. Och på den här tiden då fanns det enda sättet att köra från över Rörås tillbaka till Västerås. Det var genom Funäsdalen och sen Hedelinselsväg. Så det var ungefär en 70-75 mil den sträckan.
Åh, men du måste tala om. Bilen hade ju förångat sig rätt mycket. Den hade ju slutat ladda. Mm. Går du att köra på batteriströmmen sån där lång bit? Jo då, på den tiden gick det. För att de här batteristyrningarna omfattar ju inte någon bränslepump. Utan det var ju bara att rulla. Problemet var ju när man vill...
Har vi bytt bil? Så nu är vi inne på en Simca Aronde röd. Vad var det för bil, Per?
Det var en bil som hade råkat köra på fel sida. Det var som fylkörningsbil. Och föraren, han hade faktiskt omkommit. Det var lite så här, köpa en bil med för. Men på den tiden gick ju rattstången rakt upp. Och ja, olyckligtvis så var inte bilen byggd för sådana frontalkollisioner. Den lyckades min far köpa via försäkringsbolaget. Och sen lagade han upp den. Han var rätt pysslig. Han kunde knacka plåt och han hade lite känsla för det. Så här efteråt tyckte man väl att det är den där Simca-bilen. Den tillhörde de bilar som var hopmonterade utav Ana i Nyköping en gång i tiden. Och då smackade man på en rejäl underredsmassa på bilarna som sen släppte vart efter. Så att de bilarna blev inte långlivade i Sverige.
Nej, de rostade väl så det nästan...
De rostade bort verkligen. Men innan den där Simcan han går till säljarmärkena så gjordes det någon Norgeresa naturligtvis med den. Och den skötte sig rätt bra.
Ja, vi gjorde vår första så kallade utlandsresa. För Norge räknades ju inte som utlandet. Utan vi åkte till Danmark. Och där så kördes den här bilen ner på de här fantastiska sandstränderna som man fick köra på. Och jag vet inte riktigt om det var den resan eller om det var en senare resa söderöver. När vi stannade mitt i natten. Vår mor tyckte det var bra att köra tidigt på morgonen för då kom man långt och då hann man med olika färjor och sånt där. Och vi stannade klockan 4 på morgonen utanför Gränna. Det var innan den stora fina vägen ner längs Vättern var byggd. Och där på en parkeringsplats så hörde vi matchen mellan Ingo och Floyd. Men som sagt, jag är lite osäker på, jag har inte kollat åren riktigt. Om det var det året som vi gjorde vår första utlandsresa till Danmark. Men som sagt, Simcan blev inte så långvarig. För sen så kom det en dag, en fredag, när vår far klev in i köket. Och vår far, han var en ganska snäll och blid man. Men då så ställde han sig, jag vet inte om han hade armarna i sidorna, men jag kan nästan tänka mig det. Och så sa han bara, jag har köpt en bil. Och det lämnade inget utrymme för någonting annat. Vad var det för bil, Per?
Ja, det var också naturligtvis en krockskadad bil. En Mercedes Adenauer 300. Den var årgång 52. Ni som är lite bevandrade i bilmodeller kanske kommer ihåg att Tyskland hade ju en stark man som heter Adenauer.
Ja, Konrad Adenauer var ju president, va? Så att han fick en Mercedes uppkallad efter sig var väl inte så konstigt.
Ja, det fick han faktiskt. Ja, Tyskland, de höll på att repa sig. Och det här var alltså årgång 52. Och då var Tyskland alltså på väg att resa sig igen. Hur bilen har kommit till Sverige vet inte jag riktigt. Men den hade gått via någon Norrlandsägare tidigare. Och sen hade den hamnat hos tidningsredaktören för Västmanlands Läns Tidning.
Och det var en mäktig man i Västerås, chefredaktören. Han hette Anders Yngve Pers. Och han var bland också de här som tog initiativ till Lund och hans pappa till Vasaloppet. Så han var alltså en mäktig och känd man, och i Västerås så var han absolut en av Västerås mest kända personer då, när vi nu är framme vid 1960 kanske det var.
Och på den tiden fanns ju inte något dubbdäck, utan han kom körande, han korsade det där flyget där idag och ja, gjorde lite lätt inbromsning och bilen den gjorde en piruett. Och det hade han ju inte styrning av.
Ja, det var väl inte chefredaktören själv som körde heller, utan han hade ju privat chaufför. Men den där bilen, den fick min pappa alltså köpa. Jag tror inte riktigt vår pappa visste hur skadad bilen var.
Ja, det tror inte jag heller från början visste. Men det visade sig att den här bilen hade ju en lastbilsram. En riktig rejäl ram. Och den fick lov att riktas. Och det var nog en liten sådär. Ja. Men det var ju ja, min far. Hon har ju där. Den fick gå via en riktig lastbilsverkstad. Som kunde rikta upp ramar. Och de sa det. Det där var riktigt material, kommer jag ihåg. Och det här var alltså Tysklands byggt 52. Den bilen var sen våran bil under sommarsemestrar.
Ja, även. Vi körde även till Tolga förstås i den, ut på sommardäck, och vi gled av vägen utanför Röros. Men då fick pappa upp bilen på något vis i alla fall. Utan bärgare. Och vi körde genom Ysnen. Ja, den där bilen. Men den förde oss ut i Europa. Den hade en enda nackdel, och det är att det var en väldigt törstig bil. Den drack över 2 liter milen, va?
Men ska det gå bra? Men nu går det så att man kan ju byta lite delar i förgasarna så att bilen går lite sämre. Och då går förbrukningen ner. Det gjordes alltså en långresa med bilen till Venedig. Och även så besöktes det London. Och den här Englandsresan, den var ju lite speciell verkligen.
Ja, alltså den här bilen, den var då, jag tror att den var 5,3 eller var den 5,4 i längd. Mm. Och gränsen på färjorna gick alltid ut 5 meter. Så vi fick alltid betala högsta priset på alla färjor för att komma ombord. Men pappa hade alltså så kallat strypt den då. Och det gjorde också att den hade en tendens att i uppförsbackar koka. Så att när vi skulle ner till Italien, då hade vi hade haft den parkerad i närheten av en campingplats nere vid gränsen mot Schweiz eller mot Österrike, i närheten av Berchtesgaden. Och på den campingplatsen så startade vi, bröt upp redan vid 3-4 på morgonen för att bilen skulle vara så pass svalt så att vi skulle kunna ta oss över passet.
Passet var ju Grossglocknerpasset.
Ja, det fanns ju inga tunnlar på den här tiden genom passen, utan man var ju tvungen att köra över. Och eftersom vi kom här uppifrån Moritzpasset hade vi bestämt varför tufft. Pappa trodde han skulle klara Grossglockner. Men vi fick ju stanna några gånger och på vägen upp. Och vi har en del kort ifrån när vi ska försöka lägga.
Det var väl Brännepasset på vägen hem. Det här Grossglockner, det jag minns mest, det var att det var ju så enormt mycket folkvagnar på den här tiden. För att folkvagnsmodellerna, de produceras ju för fullt. Och där kunde man komma in och byta olja. På folkvagnarna var det ju oljekylning på motorn. I alla fall så klarade vi av det där passet.
Ja, och sen tältade vi på en borggård, en ruin som hette Romeo, själva ruinen. Och den var då på andra sidan italienska gränsen då på väg ner mot Venedig. Och i Venedig så parkerade vi bilen på den fashionabla badstranden Lido. Och där tillbringade vi då några dagar i värmen och solen. Och samtidigt så gjorde vi en del utflykter in i Venedig utan bilen, tack och lov.
Och den här campingplatsen Lido, det är ju sol. Den var alltså tysk styrd, tysk ägde. Och ja, det var mycket folk som hade någon kroppsdel som fattades, och ja, det var lite spännande där. Ja. Mm. Sen gick vi runt i Venedig och skulle ha påfyllt på en gasolflaska. Och denna gasolflaska, den förföljde oss länge innan vi hittade någonstans att fylla på den.
Ja, den var tung att bära och vi hade slut på, vi lagade ju mat på campingkök och vi behövde ha gasol då, så att vi turades om att bära den där gasolflaskan genom alla gränder i Venedig. Ja, vi har våra minnen från våra uppväxter, hör du. Och sen så for vi hem lite längre söderut då, och då for vi över Brennerpasset, var där som bilen kokade då. Då kom vi lite för sent på dagen, det var fortfarande varmt och det var sydsluttning när vi skulle upp.
Det var mycket, oj, att vi vågar pressa bilen så pass.
Ja, men nu har vi inte talat om heller att en anledning när vi var ute och for en av de allra första resorna i Europa, det var ju att i Belgien så fick man köra bil när man var 16 år. Och du skulle få köra Mersan bara vi kom till Belgien. Så att en av de allra första resorna, den gick ju då ner till Belgien för att du skulle få köra. Man kan ju tro att det här var en ganska livad familj, men den var, det här, vi var såna. Jag tror det var så.
Ja, men det var det där i Belgien, det var ju bara att vi skulle över till England då. Och i Belgien var det faktiskt mycket liberala körkortsförhållanden, mycket liberala. Jag vet att de sen många år senare så hade de en sprängningsolycka just på den motorvägen. Så att jag har åkt över en riktig bomb, flygbomb. De sen olyckades, så de skulle fräsa om någon betong. Och då.
Jag minns mest general Pattons stridsvagn som stod uppställd på något litet torg där i Belgien. Där vi kryssade fram då. Sen om vi flyttar oss då från de här resorna. Sen när du fick körkort och var 18 år och då var jag 16. Och det var det året, det var sista året det var fri hastighet. Och då bestämde du, tror jag, att vi skulle se om hur fort Mersan kunde gå. Och detta äventyr tog sin tillflykt på Tärnarakan. Och varje gång jag fortfarande när jag åker på Tärnarakan så kan jag inte förstå hur vi lyckades pressa upp bilen så att hastighetsmätaren gick i botten på 160. Du måste ju ha börjat accelerera långt innan vi kom fram till Tärnarakan. Och när vi hade klarat detta prov och visste att mätaren gick upp i 60, då vände du dig om och sa du till mig att det här ska vi inte tala om för någon. Så att det blev din och min lilla hemlighet. Och ja, men vi hade mycket roligt med Mersan.
Det var en rejäl bil. Och det jag kommer mest ihåg är ju det här Englandsresan. Tänk att hitta parkeringsplats inne i centrala London och kunna ställa bilen. Och sen kunna ta sig ut till vad heter det, hamnen, Tilburyhamnen. Och bilen hissades ombord på båten. Ja.
Ja, den där bilen den var med om väldigt många olika saker. Jag var med på dess sista resa och den hade min syster då gift sig och du låg i det militära och jag skulle som, vad var jag då, 16 år, följa med mina föräldrar till Helsingfors och så skulle vi åka runt Botniska viken. Och redan i Helsingfors så skete sig därför att det visade sig att min far hade inte haft någon film i kameran på min systers bröllop. Som hade skett då dagarna innan. Och sen så gick handtaget i baklås. Så att jag var tvungen varje gång vi skulle hade stannat bilen och gått ur den. Så var, när vi skulle in igen så fick man öppna bakluckan. Och så fick jag krypa in i bakluckan och öppna bilen inifrån. Och ni kan ju tänka er en 16-åring som utsätts för det då. När vi åker upp längs kusten på finska sidan. Så jag var väldigt glad när vi kom över på den svenska sidan. Och då bestämdes det att vi från Haparanda skulle sträckköra ner till Västerås. Men vi tog upp en liftare som skulle till Virsbo. Och då gjorde vi omvägen över Virsbo så att vi körde hem honom och sen så kom vi hem med Märsan. Men efter det så tröttnade nog min far på Märsan, tror jag.
Ja, det var lite för mycket utgifter. Den övergick sedan till en ny ägare i Västerås. Han lackerade om bilen till ljusblå.
Ja, men det var ju ett helgerån.
Ja. För bilen hade en riktigt tjock svart lack och sen var den grålackad uppe på. Och lackade den där ljusblå. Den, ja. Sen slutade nog bilen sin tillvaro så snart efter det där. Den var inte i drift så länge till.
Nej, istället så hade ju du gjort lumpen och du hade skaffat dig en egen bil som vi kanske inte ska prata så mycket om här eftersom det handlar om mina bilar och familjens gemensamma bilar. Men istället så blev pappa med en Amazon. Han hade två Amazoner?
Ja, han hade två Amazoner för han eldade upp den ena. Ja, den andra Amazonen, den tror jag han sålde sen.
Ja, den här eldsvådan, den gick till så att vår far hade en egenhändigt konstruerad och byggd smörgrop. Och han stod nere i smörgropen och svetsade på någonting på Amazonen uppåt. Och så tog det eld i mattorna, i golvmattorna i bilen. Och det var väl i och för sig kanske inte det värsta. Men dels måste han ju upp snabbt som 17 ur smörgropen. Och sen så hade han ju ett stort bensinförråd i garaget.
Det var några bensindunkar.
Ja, men det var tillräckligt för att den brinnande bilen skulle ut ur garaget illa kvickt.
Min mor var ju väldigt irriterad på det här, så att hon ringde brandkåren. Mm.
Ja, så, och du var på, skulle besöka pappa och mamma.
Ja. Så när jag kom dit upp, då var ju brandkåren där. Och ja, branden var ju släckt för länge sedan. Ja. Jo då.
Och det där vågade man inte tala om för Lena som på den tiden då hade börjat studera i Uppsala. Så det tog 3 veckor innan jag fick berättelse om att pappa faktiskt hade eldat upp Amazonen. Och efter Amazonen då blev det ett antal folkvagnar. Den allra första folkvagnen, den var grå och hette Rottan. Den vet jag inte om vi hade parallellt med möjligen någon av Amazonerna. Men det var en liten bil med en riktigt gammaldags första folkvagn. Och den lärde jag mig övningsköra på. Och då gick det till som så att pappa och jag var ute och körde och så sa han, du kan väl köra hem. Och då hade jag aldrig kört, så då gjorde jag det med hans instruktioner och vi kom levande hem. Men sen så när jag hade tagit mitt körkort, då fanns det en liten spak längst ner vid fötterna. När bensinen tog slut så slog man om till reservtanken genom att sparka på den där spaken. Men man visste aldrig riktigt hur mycket bensin var kvar. Så att det var ett antal gånger som min far fick komma och hämta mig med en dunk bensin för att jag hade kört slut på reservtanken.
Det
så mycket med. Ja. Sen efter Rottan så hade vi en gul folkvagn. Minns du den?
Jag har nog passerat några folkvagnar.
Och det här är kanske en hälsning och en blinkning till min man. Till att jag tyckte han var en väldigt intressant person när han presenterade sig genom att säga jag har en liten folkvagn. Och det visste ju inte han att jag tyckte att folkvagnar var väldigt trevliga små bilar. Men vår far, han kom senare att överta en äldre släkting. En av min mors systrar hade också en folkvagn, en ljusblå folkvagn. Den gick under namnet Den förbaskade Greta. Egentligen skulle man nog säga Den förbannade Greta, men min mamma tyckte inte om att svära, så den hette Den förbaskade Greta. Och den bilen skänktes så småningom till äldsta barnbarnet som hade mycket glädje av den under sin studietid i Linköping. Ja, det var... Det fanns en del bilar till, och när vår far så småningom fick en stroke och inte längre fick köra, då lovade jag att ta hand om hans bil. Och det, den fick vara lite sommarbil hos oss. Jag vinterförvarade den första året inne i mitt växthus, men när solen började värma så sjönk bileländet ner i jorden, så vi hade väldigt svårt att få ut den ur växthuset efter den. Den bilen tror jag inte du hade så mycket med att göra, va?
Nej, det hade jag inte.
Du hade egen familj och egna bilar vid det laget.
Men jag kommer ihåg när du berättade om att bilen stod fast inne i växthuset. Det var lite roligt, tyckte jag.
Sen när vi skulle, pappa var först på ett korttidsboende innan han fick plats på ett äldreboende. Och den sista bilresan han gjorde från korttidsboendet till äldreboendet, då hade vi beställt en limousin. Så han fick åka en limousin sista gången han åkte en bil. Sen var det så att när han hade bott 3 dagar på äldreboendet och installerat sig väl, så dog han. Så att det var, det, vi kan verkligen säga att det var den sista, ja, sista resan som han levande åkte i en bil. Nu har vi gjort ett långt program här om våra bilar under vår uppväxt. Jag ska fortsätta att göra ytterligare program om de bilar som jag har sen utan min brors medverkan. Men Per, det här med bilintresset, hur har det utvecklat sig bland dina barn och barnbarn?
Ja, nu har det utvecklats allt. Den har ju haft sina vändningar. En av sönerna gjorde ett fynd. Han köpte en sån här större Citroën och gav ett skambud på bilen. Och ja, fick den. Och de där Citroënerna är ju lite svåra att hålla igång. Det är ju ett sånt där oljesystem som rostar sönder inifrån. Men han lyckades kränga den en gång till. Och ja, numera har han släppt tanken på dylika osäkra fordon och kör de lite mer säkra driftsfordon.
Sen har du en son som har blivit först bilmekaniker och sen flygmekaniker och som nu jobbar på Saab Aero. Och han har hand om den gamla pärlan, en Amazon kombi. Och den är ju veteranklassad vid det här laget för länge sedan. Och alltså det här bilintresset, det är ju...
Det går till arv. Det går verkligen gå till arv. Ja, den här Amazon-kombin, den har gjort många mil. Det är en lagom bil. Jag körde ju den ju själv i 10 år. Och ja, den hinner ju gå rätt många mil. Jag tror att det, ja, mätaren, den gick ju sönder och det var mycket krångel. Men jag skulle gissa på att vi hade 50-60 mil, 1000 mil på bilen. Ja.
Ska man sammanfatta det här programmet så kan vi säga då att vi började att prata ganska mycket om Norge under kriget. Och sen har vi fortsatt med familjens olika bilar. Och jag ska försöka lägga till lite fotomaterial som man kan titta på i samband med den här. Det är ganska långt program, men vi kommer att klippa och klistra så att det blir bra. Och jag som har gjort det här programmet, jag heter Lena Hjelmerus och jag är radiomakare på Tyresöradion och jag har intervjuat...
Jag är alltså bror till Lena och ja.
Och heter Per Öjen. Och sen så tackar vi för idag och säger på återhörande, vi tutar lite granna, kanske med Märsans två olika signalhorn. Den hade både en liten pip och ett stort vrål. Och med det så säger vi på återhörande.